De senaste åren har vi sett en ökning av skjutningar och sprängningar som en del av våldet i kriminella nätverk i Sverige. Den ekonomiska brottsligheten fortsätter öka och omsätter nu mellan 100 och 150 miljarder kronor varje år. Samtidigt hamnade Sverige på en ny lägsta nivå i korruptionsindex, vilket visar på en fortsatt negativ utveckling. I den politiska debatten säger man att den organiserade brottsligheten i Sverige är systemhotande och ett hot mot svensk säkerhet. Men vad menar man egentligen med systemhotande och vilka hot utgör den mot våra samhällssystem och vår säkerhet? Detta och mer därtill kommer vi att diskutera i dagens avsnitt som leds av mig, Tilda Andersson, utbildningsansvarig på Folk och Försvar.
Du lyssnar på Folk och Försvar-podden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
Och välkommen hit säger jag till Carina Gunnarsson, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och författare till SNS-rapporten Den sårbara staten. Välkommen.
Tack så mycket.
Och till Kristina Kirnan, samordnare mot välfärdsbrott, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism på Sveriges kommuner och regioner, SKR.
Tack så mycket.
Tillsammans så ska vi då ta oss an och diskutera ämnet organiserad brottslighet och vilket hot det kan utgöra mot vårt samhällssystem. Och om vi börjar hos dig, Carina, din rapport Den sårbara staten syftade till att ge en översikt av hur organiserad brottslighet påverkar eller kan påverka myndigheter. Så om vi börjar från början, vad innebär begreppet organiserad brottslighet?
Ja, det här är ju ett jättesvårt begrepp och det finns säkert ett hundratal olika definitioner i litteraturen. Så organiserad brottslighet är lite beroende på vad man tittar på, vilket perspektiv man har på kriminaliteten. Men det jag pratar om i rapporten, dels så kan ju organiserad brottslighet vara en struktur och då tittar man mer på vilka roller och funktioner olika personer inom den här strukturen har och vad man har för ledarskap och så. Men sen kan man ju också se på organiserad brottslighet som ett varumärke, att kriminaliteten säljer säkerhet till exempel och har någon slags är verksam inom säkerhetsbranschen. Det finns en brittisk sociolog som heter Diego Gambetta som har utvecklat det här. Men sen kan man också se på organiserad brottslighet som ett nätverk. Och då är det kan ju vara ett nätverk som uppstår och återuppstår i olika former och som är mer eller mindre fast i strukturen. Och det här nätverket det kan ju omfatta både kriminella aktörer och personer som är verksamma inom det legala systemet. Så organiserad brottslighet det är ett, som det heter, mångfacetterat begrepp.
Och från politiskt håll så menar ju många att det är den här sortens brottslighet som vi upplever i Sverige som har blivit systemhotande. Och det fysiska hotet som den organiserade brottsligheten utgör är väldigt tydligt. Det ser vi ju inte minst i de sprängningarna och skjutningarna som rapporteras om i media. Det drabbar ju både personer som rör sig inom kriminella kretsar, anhöriga till dessa och också de som inte alls har någon koppling till organiserad brottslighet. Men hur drabbar den här brottsligheten staten och hur blir den en hot mot det här systemet?
Jag tror man kan prata om olika system som hotas. Dels så hotas ju statens våldsmonopol, alltså kontroll över territoriet. Och det är ju det vi ser med de här skjutningarna, att människor känner sig inte trygga. Och det finns våldsbejakande aktörer som kanske kontrollerar ett visst område. Men sen finns det ju också ett hot mot välfärdssystemet. Vi har ju en väldigt generös välfärdsstat i Sverige. Och det systemet finansieras ju genom skatteintäkter. Så på det viset, om det är mycket svinn från de offentliga systemen så riskerar vi att själva basen, skattebasen för de här systemen inte kan upprätthållas. Och då är det systemhotande mot de välfärdstjänster som man får. Men sen kan det ju vara hot mot rättssystemen också. Som att människor inte vågar anmäla brott, att man inte vill ställa upp i rättegångar och vittna och så. Så det kan vara ett hot mot rättssäkerheten. Sen kan man ju också se det som att om det är så att organiserad brottslighet börjar påverka förvaltningens beslut, alltså att man gör påtryckningar på tjänstemän och så, då fattas beslut som inte är enligt lag, enligt de normer som riksdagen har fastställt, utan då kanske det är personliga kontakter som avgör vem som får gynnsamma beslut och så. Så på det viset kan det också hota förvaltningens funktion. Ja, det finns många sätt, men sen det finns också hot mot samhället. Alltså man kan ju fundera på om det inte påverkar tillit mellan människor och tillit till statens institutioner. Och på det viset kan ju kriminaliteten vara systemhotande för att underminera de normer som själva samhället bygger på. Så det beror på lite på vad man menar med system. Jag tror det kan hota på många olika nivåer och på många olika sätt.
Så det innebär flera olika hot mot systemet alltså. Och ja. Du kollar ju på sårbarheten, eller sårbarheter i staten utifrån påverkan då från organiserad brottslighet. Och i den svenska kontexten då, var kunde du se att systemet var mest skört? Var hittar du sårbarheter?
Jag vet inte om jag kan svara på var systemet är mest skört, men jag har ju följt myndigheternas samverkan i Södertälje och det är framförallt kommunal nivå som jag har uppmärksammat i den här rapporten. Och det som gör kommunal nivå särskilt sårbar, det är ju dels att den kommunala sektorn är väldigt stor i Sverige. Man fördelar också väldigt mycket resurser, alltså alla bidrag, hemtjänst och liknande. Det grundas på beslut som man fattar på inom kommunen. Och sen kan det också vara så att man har svagare kontrollsystem på lokal nivå. Det finns mycket forskning som pekar på att den kommunala revisionen till exempel är svag i Sverige. Och sen kan det också vara tredje statsmakten, alltså media, är svagare. Det är inte alla kommuner som har en lokaltidning. I Södertälje har man Länstidningen som gör en jättebra bevakning, men det är inte så i alla kommuner. Så tidningsdöden kan faktiskt vara ett hot också, en svaghet. Och sen en ytterligare sak som jag brukar ta fram, det är ju att det finns en social och geografisk närhet. Man kanske känner varandra på ett helt annat sätt än man gör i större städer. Och det är jättebra att det finns en närhet mellan tjänstemän och medborgare. Det är ju liksom själva grunden för demokrati, men det kan ju också leda till att man blir mer sårbar för påtryckningar. Man kanske träffar tjänstemän i det privata, det blir liksom kopplingar. Man träffas i fotbollsklubbar, föreningslivet. Man kanske är grannar, har barn i samma skola. Och det här är ju kontakter som egentligen är bra, men det kan också utnyttjas för att utöva påtryckningar.
Och där leder du mig väldigt bra in på min nästa fråga. Just sårbarheter för påtryckningar när man har en närhet geografiskt. Vad finns det mer för olika sätt som den organiserade brottsligheten utnyttjar sårbarheterna i vårt samhälle?
Nej, men det mest uppenbara det är väl när det riktas hot och våld mot tjänstemän eller andra medborgare. Och det är någonting som är synligt. Man kanske får sin bil repad eller det kanske står personer utanför arbetsplatsen och ser hotfulla ut. Eller det kan vara som i Södertälje att det är mer våldsamt som när man sköt med automatvapen mot polishuset. Det var ju en väldigt tydlig signal. Mm. Men sen kan det ju finnas såna här lite mer tysta, dolda former som korruption och infiltration där man utnyttjar kontakter, personer som arbetar inom kommunen till exempel eller i förvaltningen. Och det kan ju vara så att man är kompisar. Det kan vara ganska oförärligt att man får ett samtal en söndag kväll och någon frågar om vad ligger mitt ärende, hör du, och vem ska jag kontakta och kan inte du hjälpa till? Det kan ju vara den typen av påverkan också. Så allt är inte bara hot och våld, utan det här subtila, det som sker i tysthet, det finns ju där också.
Mm. Och Kristina, du arbetar mot välfärdsbrott och otillåten påverkan på Sveriges kommuner och regioner. Och jag tänkte fråga dig hur väl det som Carina beskriver överensstämmer med den bilden du har från vad ni ser hos kommunerna. Hur märks de här sårbarheterna hos dem och vad upplever ni att de har för utmaningar?
Ja, nej men jag känner ju igen allting som beskrivs. Vissa delar träffar ju inte kanske kommunerna fullt ut så att säga. Men mycket av det här är ju precis utifrån det som har beskrivits. Man är nära sina medborgare. Verksamheten är ju till för medborgare. Och vi har ju i Sverige ett tillitssystem som har sett ungefär likadant ut i väldigt, väldigt många år. Och idag är det ett problem. Alltså man kan inte längre utgå ifrån att man ska kunna lita på varandra. Vi har, precis som Carina var inne på, ett väldigt generöst välfärdssystem som jag tänker att de flesta faktiskt vill ha kvar. Och då kommer vi behöva ha en helt annan möjlighet att kontrollera idag för att kunna ha kvar välfärdssystemet. Det är ju som ett stort sammanhängande problemområde kan man väl säga att... Man har alla de här stöden och bidragen och sen har man också den här otillåtna påverkan och de hoten som man utsätts för lokalt. Och det tar sig kanske lite olika uttryck om man är i en stor kommun eller om man är i en liten kommun. Jäv till exempel i en liten kommun, precis det här som man känner varandra, man kanske inte fattar objektiva beslut. Och det är inte heller självklart att man har ju en skyldighet själv att tala om när man är jävig helt enkelt. Och där finns det säkert utvecklingspotential. Vi har korruption som ju är ett annat sätt att påverka någon. Då får man ju kanske pengar eller andra fördelar. Det är väldigt svårt att upptäcka korruption eftersom det finns ju ingen som vill synliggöra den sortens problematik såklart eftersom man själv är inblandad. Och sen har vi otillåten påverkan som ju drabbar tjänstepersoner och förtroendevalda som gör sitt jobb. Man fattar beslut inom ramen för sitt arbete, kanske omhänderta barn, LVU, eller ekonomiskt bistånd eller föreningsbidrag, och blir hotad, eller det finns ju lite olika sätt att begå otillåten påverkan så att säga. Men att man blir helt enkelt utsatt för de här handlingarna därför att man ska ändra sig, fatta ett annat beslut eller inte fatta ett beslut, eller om det gäller tillsynsverksamhet, ja, då kanske man ska skjuta på tillsynen eller så vidare.
Mm.
Och det här är ju väldigt svårt. Dels därför att alla delar, alla handlingar i otillåten påverkan. Korruption är olagligt. Hot och våld är olagligt. Men trakasserier, som ju är det vanligaste sättet att bli utsatt för otillåten påverkan, består av aktiviteter som inte är olagliga. Till exempel vanligt sätt att bli utsatt är ju att om jag inte får det här ekonomiska biståndet, då kommer jag ta livet av mig. Och det är ju inte olagligt att säga det, men det är väldigt, väldigt obehagligt att vara den handläggaren som får höra det.
Mm.
Och det finns ju andra grova förolämpningar och liknande som inte liksom når upp till brott. Därmed blir det svårt, dels blir det svårt att polisanmäla om man skulle göra det, eftersom det är inte brottsligt då enligt brottsbalken. Sen har vi ju problem med brottsanmälningar generellt, eftersom vi har ju ett väldigt öppet samhälle, så att om man anmäler, det är ju jag, Kristina, som blir hotad, då är det jag som är målsägande. Det spelar ingen roll om det är min chef eller min arbetsgivare som gör själva anmälan, jag är den som är utsatt. Jag kommer kallas till förhör, jag kommer, om det leder till åtal, vara den som hamnar i rättegång tillsammans med den som då har hotat mig, eller vad det nu är för brottslighet som man har begått, eller brottslig handling man har begått. Och då börjar ju rättegången med att man läser upp mitt namn, mitt personnummer och var jag bor någonstans. Vi har väldigt svårt att få medarbetare att göra polisanmälningar av förklarliga skäl.
Utifrån media kan man ju se att det här rapporteras om väldigt mycket. Både välfärdsbrottsligheten, även olika sorters påverkan. Vi har ju sett att vi har sjunkit i korruptionsindex till exempel då, att vi har nått en ny lägsta nivå. Men skulle ni också säga att de här brotten har ökat över tid? Att det blir mer och mer hot mot tjänstemän till exempel?
Alltså jag tänker att det behövs mer översikter om hur utbrett det här är. Men det kommer ju fler och fler rapporter från myndigheterna. Och jag tycker till exempel att det har kommit en intressant rapport från Brå som tar upp det här med infiltration. Och den kom för ett par veckor sedan. Och jag tycker liksom att alla rapporter som publiceras pekar på att situationen är ganska allvarlig på många områden. Det jag är lite överraskad över är att den här diskussionen kommer så pass sent. För att när jag började ge mig in i debatten i de här frågorna för 3 år sedan, då var det väldigt tyst. Och då var det bara Södertälje som pekades ut som något slags exceptionellt fenomen. Och jag tror att det verkligen finns många kommuner där man har svårt att ta upp de här frågorna. För att det är ju lite jobbigt när man är ansvarig politiker eller hög tjänsteman att erkänna att man har problem med organiserad brottslighet och med korruption eller infiltration. Det är jobbiga frågor att ta tag i. Man kanske skrämmer bort investeringar från den egna staden. Man kanske skrämmer bort höginkomsttagare. Och man kanske, ja, Anna Flink som var säkerhetschef i Södertälje, hon brukar prata och säga att man måste ta bort skämskudden. Alltså det här är lite skämmigt. Det är nästan som att om man erkänner att man har problem så visar det lite att man kanske inte har gjort sitt jobb ordentligt.
Och du studerade ju Södertälje mycket i rapporten.
Ja, jag hade ju ett forskningsprojekt med några andra forskare där vi följde myndigheternas samverkan. Så fokus var egentligen inte på organiserad brottslighet, utan det var mer att studera hur myndigheter samverkar, vad man pratar om och vilka former man hittar för samverkan och så. Så vi gjorde jämförelser egentligen av 4 olika kommuner. Och jag valde ju då att forska om Södertälje för att jag var intresserad. Och då märkte jag ju att det här med organiserad brottslighet, det var ju någonting som fanns i diskussionerna. Och i synnerhet när man kom in i mötessammanhang i Södertälje stadshus, så pratade man ju om just hur organiserad brottslighet, hur det påverkade kommunens verksamhet, hur det påverkar inspektioner, hur det påverkar till och med parkeringsvakter och så. Då märkte jag liksom hur många branscher eller sektorer inom kommunens verksamhet som påverkades. Så det var liksom lite en bieffekt av ett annat forskningsprojekt.
Det är också viktigt, tror jag, lite grann ur ett kommunalt kontext i alla fall, att vi pratar inte bara om organiserad brottslighet. Nu har vi ju fått en beskrivning av att organiserad brottslighet är ju lite olika beroende på vilket perspektiv man har. Men för kommuner är det ju väldigt viktigt, just för att det inte ska bli en sån här diskussion att jo, men det är inte som i Södertälje hos oss. Det finns ju väldigt mycket välfärdsbrottslighet som begås av det som inte skulle definieras som organiserad brottslighet. Däremot kan det ju vara brottslighet som är organiserad, om jag uttrycker mig så. För vi ser att det finns ändå en tanke och en planering och en långsiktighet i den här brottsligheten. Och det tänker jag är ändå viktigt i det här, att det är inte bara den grova organiserade brottsligheten som är hotet, utan kopplat till välfärdsbrottslighet och i förlängningen då också systemhotet, så ser vi alla de aktörer som är oseriösa, som ju faktiskt, det finns företagskoncerner som består av företag som inte har någon verksamhet, som bara vill bli upphandlade och kunna bedriva en viss verksamhet så att man kan få vara kvar tillräckligt länge för att man ska kunna mjölka ur systemet pengar, och därefter om man har tur blir uppköpt eller utköpta ur sitt avtal, men annars häver man avtalet och så vidare. Så att det finns ju liksom på alla nivåer, och det tänker jag också är en viktig del i det här, att det är så utbrett. För vi upplever ju också, vi som jobbar med de här frågorna upplever ju också att det är svårt att få förståelse för hur problematiskt det faktiskt är. Och vi kan se, om man tittar på att det är liksom mer problematiskt kopplat till kommuner, så ser vi att man har jobbat ganska mycket med statliga myndigheter under flera år nu, med regeringsuppdrag, och man har gjort samverkansprojekt och tittat över lagstiftning och liknande och gjort förändringar. I många fall har inte kommunerna fått samma förändringar, och det finns ett antal utredningar där man har tittat och föreslagit förändringar men undantagit socialtjänst, hälso- och sjukvård som har särskilt strikt sekretess till exempel. Och det blir ju ännu mer problematiskt då ur ett kommunalt perspektiv, för att om alla statliga myndigheter har lättare att kontrollera och bättre förutsättningar att dela information med varandra, ja, vart tar brottslingarna vägen då? Jo, de bosätter sig ju då i kommunal verksamhet såklart. Så att det där är ju också en fråga vi försöker lyfta, att man måste ge samma förutsättningar till kommunala verksamheter. Både alla verksamheter så att säga, men även de som har en strikt sekretess måste kunna få en differentierad sekretess så att man faktiskt kan polisanmäla brott till exempel.
Och ni båda målar ju upp en ganska ordentlig utmaning som Sverige står inför i den här organiserade brottsligheten. Vad finns det för risker om vi inte gör någonting i tid?
Jag tänker, alltså i ett svenskt sammanhang så pekar man ju ofta ut Södertälje som någon slags bild. Där vill vi inte hamna, men jag har ju forskat mycket om södra Italien och Palermo. Jag har det som min spegelbild, hur det fungerar där nere. Och Italien har ju väldigt lång historisk erfarenhet både av maffia men också av antimaffia, alltså motstånd mot maffian. Men det man kan se i södra Italien, det är att det påverkar också människors vilja att rösta i demokratiska val. Man kan också se till exempel att infiltration av kommunstyrelser har lett till att man måste upplösa kommunstyrelser och insätta någon slags teknisk administration. Nej, men det är jättestora samhällskonsekvenser på lång sikt om man inte stoppar det nu, som jag ser. Och man kan ju också se att näringslivet påverkas negativt om det finns kriminella entreprenörer till exempel som bedriver verksamhet utan att betala skatt och som inte respekterar lagar och regler. Då kan de erbjuda betydligt lägre priser än legala företag, och det leder ju till att de legala företagen får väldigt svårt att konkurrera. Och det är väl den situation som man skulle kunna hamna i om man inte stoppar det här inflytandet. Sverige är ju fortfarande ett välfungerande land och ha starka institutioner. Men om man inte gör någonting nu så tror jag att vi kommer få väldigt mycket mer problem sen.
Vi hade ju flera områden där man inte hade mer än 40% som röstade i det senaste valet, och det är ju väldigt lågt i Sverige. Så att jag tänker att vi är ju väl kanske på väg åt fel håll i de här frågorna. Vi har också en problematik med oseriösa aktörer som gör ju att man kan inte, alltså upphandling fungerar ju inte när man inte utgår ifrån samma, upphandlingslagstiftningen fungerar inte när man inte utgår från samma regler, det vill säga att man ska uppfylla de regler som finns. Man ska erbjuda kollektivavtal kanske, eller skyddsutrustning, eller var det, inte människohandla sin personal. Det är klart att om vi inte ser till att de här förutsättningarna blir som liksom de behöver vara för att lagstiftningen ska kunna fungera, då kommer inte det bli bättre. Och jag tror att ett problem med det här är att för att det ska bli bättre så måste man göra många förändringar. Vi pratar ganska ofta, så får jag frågan om jag är för ett totalt kontrollsamhälle. Och det är ju inte det vi diskuterar, men vi kanske ändå överlag behöver en lite högre grundnivå kontrollmässigt. Till exempel att man visar legitimation när man ska få ett bidrag eller ett stöd från en kommunal verksamhet eller en statlig verksamhet. Så att man vet att det är den personen som man tror att det är som faktiskt får det här stödet. Det borde ju ändå ingå som en grundförutsättning till exempel. Eller att vi kan dela information mellan myndigheter och verksamheter för att säkerställa att det här inte är en person som har en historia av att ha gjort den här sortens bedrägerier. Eftersom vi liksom vet att det är väldigt många som utnyttjar det här. Och vi ser ju också att andra länders kriminella kommer hit därför att vi har låga kontrollsystem eller låg nivå för kontroller. Och det är problematiskt. Och vi behöver ju lyfta på de här frågorna som är svåra. Till exempel ser vi att vi har utmaningar med utländska tandläkare och läkare som kommer hit och inte... Ja, de har en utländsk legitimation, men den kan ju vara inte äkta. Eller så har man gått igenom en utbildning genom att betala sig igenom den och betala sig igenom sina tenter, det vill säga utan klinisk kunskap. Men vi bedömer inte det eftersom vi lever ju i EU. Och där är det ju den lagstiftning som gäller. Och i Sverige har vi fri förskrivningsrätt och ett väldigt stort förmånssystem kopplat till medicin till exempel. En läkare kan skriva ut oanade mängder narkotika, dopning, bantningsmedel, botox och tjäna enorma pengar. Och där är det ju, vi har inte den sortens kontrollsystem. Dessutom kan vi knappt ens polisanmäla de här brotten om det rör sig om bedrägeri, därför att sekretessen är så strikt att man kan inte lämna underlag för grovt bedrägeri i en polisanmälan om man är inom ramen för hälso- och sjukvårdssekretess till exempel.
Mm. Jag tänker på det här med sjukvårdssektorn, för det är ju enorma pengar som omsätts inom sjukvård, både med upphandlingar av tjänster och medicin och utrustning. Och om man tittar på Italien så är det ju ett område där maffian har haft väldigt starka intressen, och det är väl kanske en nivå som inte riktigt är uppmärksammad ännu i Sverige. Alltså min rapport handlar om den kommunala nivån, men den regionala nivån är också väldigt viktig. Och just det här, det som hände under pandemin, det var ju också att man såg att det köptes upp väldigt mycket ansiktsmasker och medicin och liknande som inte höll kvalitetsnivån. Så där finns det också väldigt mycket utrymme för vinst. Men det är många områden som, det är inte bara välfärdssektorn, avfallshantering är ju ett annat område som ligger på kommunernas nivå. Och där är verkligen är fara både för människors hälsa eftersom sopor dumpas, miljöfarligt avfall kanske dumpas i naturen på jordbruksmark och liknande. Upphandlingar är ju kritiskt både på regional, statlig och kommunal nivå också. Man måste kontrollera vilka företag det är som får upphandlingar. Markanvisningar är ju ett annat område som är känsligt, som är mindre reglerat än offentliga upphandlingar. Och där, det är också en väg in liksom i entreprenörsverksamhet.
Och enormt mycket pengar.
Ja, ja.
Så vi kan ju konstatera då att det finns problem inom flera olika verksamheter, ja, och olika områden. Ja.
Men jag tänker också, jag håller med Kristina om att man måste ju införa mer kontroller och inte vara godtrogen, utan man måste faktiskt göra både bakgrundskontroller på de företag som anlitas, på individer som har företagen. Nu pratar man om bakgrundskontroller av tjänstemän också, och det håller på att utredas. Men jag tror att även där är det viktigt att man inte får in fel personer i verksamheten, i skolor, i fritidsverksamhet, på beslutsfattande positioner i kommuner och så. Och det är ett sätt att liksom skydda vår offentliga sfär.
Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att man ändå också talar om att det går ju inte att kontrollera leverantörer och personer i företag. Alltså vi får inte göra det fullt ut. Och man använder ju idag sanningsförsäkran, att man ska få en försäkran från de här företagen att de inte är ohederliga. Tänker att en kriminell person tycker säkert att det är väldigt obehagligt att skriva under en sanningsförsäkran och säga att de inte är kriminella. Mm. Alltså det är ju ett slag i luften. Nu finns det ju en utredning som tittar på det här, men vi behöver ju bättre möjligheter att få kunna kontrollera. Och vi ser ju också idag att man använder målvakter i styrelser, man kan göra nya företag, det är väldigt lätt att starta ett företag. Man preppar med nya organisationsnummer så att man så fort man har liksom åkt dit för någonting ska kunna bara gå över till sitt nya företag. Och också när vi pratar om det här med bakgrundskontroller, det är ju också en känslig fråga. Där försökte ju Södertälje bakgrundskontrollera sina anställda. Det får man inte göra, inte så som Södertälje gjorde i alla fall enligt JO. Och därmed gör man ju inte så längre. Vi får inte heller ur ett kommunalt perspektiv göra bakgrundskontroller eller registerutdrag på människor som söker tjänster systematiskt. Vi får, i vissa fall får man ta ut utdrag i brottsregistret kopplat till när man ska till exempel jobba i skolor. Det kanske ni läste i tidningen om idag, att man hade ju någon grovt kriminell som jobbade i en skola här i Stockholm. Grovt vapenbrott tror jag. Alltså alla brott syns inte i de här utdragen, och det kan man väl diskutera om inte det vore lämpligt att till exempel vapenbrott och narkotikabrott och kanske faktiskt också terrorbrott, som ju är mer viktigt i vissa kommuner, att det framgår när man gör de här brottsregisterutdragen, så att man åtminstone har möjlighet att ta det i beaktande. Och sen är det ju ändå så att bakgrundskontroller i övrigt, att söka öppna källor, det kan man ju göra i en gedigen rekryteringsprocess om man har bedömt att en tjänst är särskilt skyddsvärd. Och per definition brukar vi ju då prata om höga chefer eller säkerhetspersonal i en kommun. Men det är väldigt lukrativt för kriminella lokala nätverk eller kriminella lokala familjer att ha kompisar som jobbar med markanvisningar eller bygglov eller alkoholutskänkningstillstånd, eller om man har barn i någonstans i närheten, en socionom då med myndighetsutövning. Och det här visar ju Brås, den här rapporten om möjliggörare för kriminella nätverk, att den absolut bästa möjliggöraren, det är ju en polis. Men det är väldigt ovanligt i Sverige hittills. Men att det finns ju både i kommuner och regioner då. Och att det i sig är positivt, för att vi är så duktiga idag på att förebygga och jobba mot brottslighet och kriminalitet. Så att då får man hitta nya sätt att jobba på. Och det gör man ju genom att försöka hitta kompisar. Kan man inte hota dem så kanske man kan muta dem. Men allra bäst är ju om det är någon som har samma lojalitet som man själv. Det vill säga inte mot arbetsgivaren då, utan mot nätverket eller familjen.
Men frågan om kontroller för mig ändå in på en annan fråga. För det finns ju ett annat perspektiv som lyfter att det finns en risk med att överdriva hotet från organiserad brottslighet. Man pekar på att det kan finnas en risk att man målar upp den här överdrivna hotbilden och att det blir en väldigt apokalyptisk bild av säkerhetsutmaningarna som gör att man lättare accepterar inskränkningar av vissa fri och mänskliga fri- och rättigheter. Har ni några tankar kring det perspektivet? Är det något ni...
Jag tänker att det finns så pass många myndighetsrapporter nu och kartläggningar som pekar på att vi har problem och att vi måste göra någonting åt det. Att det är väldigt mycket offentliga resurser som försvinner. Bara välfärdssvinnet beräknas till mellan 13 och 16 miljarder per år. Jag tror det var 2022 som man gjorde den beräkningen.
För statliga myndigheter, och då är inte kommun och region inräknat i det.
Men sen om man tänker... Vad innebär det att ha organiserad brottslighet i en kommun? Ja, men det är också en inskränkning på individens rättigheter. Och jag tittar ju på södra Italien, hur det är i områden där maffian är stark. Och där är det verkligen någonting som inskränker på människors vilja att förändra någonting, att utvecklas, att bedriva företag. Så att, jag vet inte, man måste nog väga lite olika principer mot varandra. Men det är klart, det kan ju bli lite apokalyptiskt också om man pratar om de här sakerna. Men det är ännu värre, tycker jag, konsekvensen av att inte prata om det. Att inte göra någonting åt det på sikt. Det innebär ju i princip, nej jag ska inte säga i princip, men om man tittar på södra Italien så innebär det att man underordnar sig maffians värderingar, maffians sätt att organisera samhället på. Nu är vi inte där, men jag tror att om man ska stoppa någonting så måste man göra det på ett tidigt stadium, för sen kommer det bli mycket svårare.
Ja, beredd, inte rädd, brukar vi säga i de här frågorna när vi pratar om det här. Och det tänker jag, det gäller här också. Jag jobbar ju på demokratisektionen på SKR, och där har vi demokratihotande verksamheter som områden, och vi har också demokratistärkande verksamheter. Och det man kan konstatera är ju att alla de här sakerna vi pratar om nu, om det då är organiserad brottslighet eller om det är välfärdsbrottslighet eller otillåten påverkan, alla de sakerna påverkar, precis som du var inne på tidigare Carina, påverkar tilliten till samhällsinstitutionerna. Det påverkar tilliten till välfärdssystemet, och det är kopplat då till vårt ganska höga skattetryck och att det ska gå till välfärdssystemet eller välfärdssektorn. Det påverkar också tilliten till rättssystemet, eftersom vi har svårt att åtala och visa att det här faktiskt är brott som man liksom inte får begå helt enkelt, eller att man ska straffas för. Och i förlängningen så ser vi ju att när samhället inte ger de här grundläggande stöden eller vad det nu är för någonting, och inte heller står, liksom att man ser att pengarna flödar ut åt andra håll så att säga, så Blir det av det också parallella samhällsstrukturer? De parallella samhällsstrukturerna i Sverige är inte bara kopplade till kriminalitet, utan det finns också parallella samhällsstrukturer där man helt enkelt löser alla sina problem utanför våran samhällsstruktur och utanför demokratin. Och det gör ju förlängning att det här är i allra högsta grad demokratihotande. Och om vi tittar på hur det ser ut i världen idag, kopplat till demokratier och det demokratiska perspektivet helt enkelt, så är ju det minskande. Och våran demokrati skulle behöva försvaras på ett helt annat sätt varje dag. Och det tänker jag är viktigt att komma ihåg. Det blir ju kanske så här oerhört stort när man pratar om det ur det perspektivet. Men det är ju det som står på spel. För det är ju där ändå som fri- och rättigheter är kopplade till skydd. Men också det vi behöver då komma in på är ju skyldigheter. Alltså vi behöver tydligare skyldigheter, för det finns ju ändå inte bara rättigheter i en demokrati. Så att jag tänker att man behöver ändå aktivt visa att vi är beredda att kämpa för vår demokrati och vårt välfärdssystem.
Så jag tänker så här också, att man kan jobba ganska praktiskt med de här frågorna, för att försvaret av demokratin, det är också att på något vis garantera att beslut fattas på rätt sätt. Och jag tänker att man kan ha administrativa rutiner som gör att man skyddar liksom förvaltningens integritet och tjänstemännens integritet också. Mm. Så man kan till exempel ha delat beslutsfattande. Man kanske inte ska vara ensam handläggare i vissa ärenden, utan man kanske ska ha flera som fattar ett beslut. Man kanske kan ha anonyma beslut i vissa fall. Jag vet inte om det är möjligt rättsligt, men jag tycker det är en idé i alla fall som kan vara värd att fundera på. Om det är så att man handlägger beslut där man blir hotad och sådär, är det lämpligt liksom att ha en total öppenhet om vem som är handläggare då? Man kan också lyfta beslut till nämnder. Det behöver inte vara den enskilde handläggaren som fattar ett beslut. Man kan lyfta det till socialnämnden eller bygglovsnämnden om det är så att man blir utsatt för hot eller påtryckningar. Och sen tänker jag att man också, om man pratar om kommuner, att man måste också prata om när man blir hotad eller om det är så att man blir utsatt. Alltså man måste kunna prata med sina kollegor, för det är ett sätt på något vis att minska individens isolering. För är man isolerad så är man ju också mer sårbar. Så att man skapar en kultur liksom i arbetsmiljön där man dokumenterar påtryckningsförsök och där chefer tar ansvar för att ta det här på allvar, att diskutera de frågorna. Om det är så att man har en tjänsteman som kommer med ett problem, jag känner mig väldigt illa till mots eller så, att man faktiskt dokumenterar det och tar det på allvar. Så det finns ju mycket man kan göra liksom i det lilla, tror jag, för att säkra förvaltningens funktion.
Och ni har ju båda kommit med ganska bred palett av både mindre och större åtgärdsförslag för de här problemen. Och Kristina, i juli 2023 så trädde ju en ny lag i kraft i Sverige som gav kommunerna ett tydligt ansvar för brottsförebyggande arbete i sin kommun. Exempelvis ska de då ta fram en lägesbild och en handlingsplan för hur brottsligheten kan minska. Och ofta är det ju en allmän uppfattning att kommuner har ont om resurser, att det finns många viktiga och prioriterade områden som kommuner ansvarar för. Tror du att kommunerna har möjlighet och kapacitet att ta det här större ansvaret i det brottsförebyggande arbetet?
Ja, alltså som alla andra frågor så är det ju olika. Olika kommuner har olika förutsättningar. Och när det gäller det brottsförebyggande ansvaret så får man väl konstatera att väldigt många kommuner jobbade ju redan så som det här lagstiftade ansvaret ser ut. Och där har det väl inte lett till någon stor skillnad. Och det har också varit problematiskt, för att det är ju kom inte med någon jättestor finansiering, vilket betyder att det är svårt för en liten kommun som kanske inte har resurser på samma sätt att göra det här fullt ut. Men jag uppfattar, SKR hade ju ett ganska offensivt arbete tillsammans med Brottsförebyggande rådet kopplat till det här ansvaret och det lokala brottsförebyggande arbetet, att det är ändå så att kommunerna uppfyller och gör det som det nya ansvaret stadgar. Polisens ansvar har ju inte minskat. De har ju också ett brottsförebyggande ansvar, även om man nu har pekat ut kommunerna som kanske den som ska hålla samman det lokala brottsförebyggande arbetet. Däremot så tror jag att det kan vara svårt utifrån perspektivet att organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan, det är ju frågor som inte är jätteenkla att identifiera eller att veta hur man ska hantera. Och det krävs ju också att den polisen man samverkar med när man skriver, men man tar ju fram varsin lägesbild och så ska man ju lägga ihop den till en gemensam lägesbild då lokalt. Och då krävs det ju ändå att man kan ha en dialog kring det här. Och det ställer ju också krav på att det finns en bred bild i polisen. Så att jag tror nog att det kommer att bli bättre. Det blir lättare att falla tillbaka på det här ansvaret. Men det är också svårt att alla ska liksom ha total kunskap och kunna göra ganska avancerade bedömningar kopplat till de här ganska problematiska brottsområdena. Och det kommer nog kanske ta lite längre tid, särskilt om man tittar då på kommunerna som helhet så att säga.
Har du något inspel du vill komma med där, Carina?
Ja, alltså den här brottsförebyggande uppgiften, den har ju också kommit ganska sent i ett svenskt sammanhang. Det kom en lag nu i somras. Och då tycker jag att man kan ta lärdom av andra länder, hur de har arbetat brottsförebyggande. Det är ju ett otroligt brett begrepp. Vad ska man göra egentligen? Men om man tittar på Italien till exempel, där har man jobbat väldigt mycket genom skolan. För att prata om det som Kristina tog upp, det här med breda samhällsvärderingar, skyldigheter, rättigheter. Där har man byggt upp programmet kring, ja, men hur ska vi stödja det legala samhället och demokratin? Men sen kan man ju också fundera på, tycker jag, hur man får in näringslivet i det brottsförebyggande arbetet. Ja, jag vet inte om det finns några konkreta förslag hur man ska jobba med de här frågorna egentligen. Det är ju så pass nytt. Det är också svårt att utvärdera brottsförebyggande effekter. Alltså, vad är det som fungerar? Det kanske vi vet om 10 år. För det är också någon sån här erfarenhet från Italien att det är jättesvårt att utvärdera. Alltså, om polisen griper brottslingar eller man kan räkna antalet rättsfall, hur många fall som leder till fällande dom och så vidare. Men just det här brottsförebyggande, det är lite mer fluffigt. Mm. Så det är svårt att utvärdera. Men det går att göra någonting, och det ser man ju i Italien till exempel, att det går att förändra människors värderingar, men det tar tid. Och det kräver också långsiktighet. Kanske inte så mycket resurser egentligen, men man måste liksom närma sig problemen på rätt sätt. Att prata om problemen på rätt sätt. Jag tror vad är legalitet konkret? Hur främjar man legalitet i vardagen? Vad innebär det i skolan till exempel?
Jag tror att mycket handlar om att ändra kulturen i kommuner. Alltså att man faktiskt förstår att man är en del av det brottsförebyggande. För kommunalt sett har man ju pratat om förebyggande arbete i många, många år. Det är ju en stor del av socialtjänstens verksamhet att jobba förebyggande. Men inte just mot brott, utan där jobbar man ju förebyggande mot utanförskap eller att människor inte ska fungera i samhället och så vidare. Och det blir ju viktigt att man också har koll på att man ska jobba brottsförebyggande. Och många kommunala verksamheter är ju per definition brottsförebyggande. Socialtjänsten till exempel, men skolan också en jättestor brottsförebyggande aktör. Det är bara det att man inte kanske har sett sig som det, och det är inte det primära syftet att vara brottsförebyggande. Men det gäller ju också att lyfta det som faktiskt, för lite som Carina var inne på, att kunna mäta brottsförebyggande arbete, det är den största utmaningen vi har. Hur ska man mäta skjutningar som inte har genomförts? Alltså det går inte.
Det jag kan sakna i den svenska debatten, det är någon slags reflektion hur man stärker liksom den stora massan som trots allt sköter sig. För om man tänker på utsatta områden, det är en liten minoritet som förtrycker den stora majoriteten som bor i området. Och många är ju liksom fullt hedliga människor som försöker liksom sköta sin vardag, sköta sina jobb. Men jag skulle vilja liksom ha en diskussion för hur stärker man liksom, de som faktiskt är flest, deras motståndskraft, resiliens. Alltså det är mycket åtgärder som diskuteras nu för att förhindra rekrytering till kriminalitet och så. Och det är jätteviktigt. Men just det här, hur stärker man de som ska våga vittna? Hur stärker man de som ser brott, som ska anmäla, så att inte de känner sig utsatta? Det är också en stor samhällsfråga skulle jag säga.
Den organiserade brottsligheten har ju ändå seglat upp som en politisk fråga. Det har blivit den näst viktigaste frågan för väljarna just nu. Och vi har för första gången en nationell strategi mot organiserad brottslighet. Och jag tänker, finns det några fällor här som ni tycker att vi borde undvika när den här frågan börjar segla upp som viktig?
Jag tror att det är jätteviktigt att man inte, att liksom att vi behöver göra små förändringar, flera små förändringar och kanske inte en jättestor. Och sen tänker jag också att det är bra att titta på sina grannländer. Vi är ju lite speciella i Norden. Vi har ett väldigt bra förebyggande arbete generellt sett. Om vi tittar på i alla fall tidigt förebyggande arbete och jämför med andra länder i Europa, i norra Europa i alla fall. Men många tittar ju på Danmark för att de har en mer repressiv lagstiftning kopplat till kriminalitet och gör ju ganska stora har ganska mycket strängare straff och är mycket snabbare på i de här delarna. Och här tror jag det är extremt viktigt att man tittar på det som de här danska forskarna pratar om, också den här stora förändringen man har gjort kopplat till den sociala bitarna i Danmark, som vi inte tittar på. Och där är man ju ganska tveksam till om det är de här förändringarna i den kriminella, i de repressiva åtgärderna som har lett till den positiva förändringen man vill åt, utan snarare så vill man ju prata om att det handlar om de här sociala förändringarna. Man har jobbat med bostadsområden och man har jobbat just med förebyggande och stärkande åtgärder. Och det blir ju viktigt att vi tittar på totalen hur det ser ut i andra länder. Det finns ju skillnader hur man jobbar både i Finland och Norge och Danmark och Sverige. Det är jättebra att vi har en strategi mot organiserad brottslighet. Det tror jag verkligen att vi behöver. Jag tror att det är bra att vi har strategier mot våldsbejakande extremism och terrorism också. Det är så allvarliga problem. Men vi behöver också tänka att i längden måste vi förebygga på ett helt annat sätt och liksom jobba med de här utsatta områdena, stärka de som lever liksom ett hederligt liv och så vidare. Jobba med hela samhällets motståndskraft. Kan inte jobba med en sak i taget. Vi måste jobba med båda de där. Det måste gå att ha båda två tankar i huvudet samtidigt.
Och vad säger du, Carina?
Nej, men jag tänker att det är jättebra att det finns, att den här frågan är uppe på bordet nu, för det var verkligen inte så för några år sedan. Men sen tänker jag på att det krävs kontinuitet över lång tid. Det kommer krävas mer än bara en politisk mandatperiod. Så jag hoppas verkligen att det här är en politik som alla partier är medvetna om. Det här kommer man behöver jobba med länge. Sen behövs det resultat också. Man måste se att de här gängen får svårare att agera. Det får inte bara liksom vara prat om att man ska göra saker, utan polisen måste faktiskt uppvisa resultat. Det måste leda till att kriminella försvinner, att våldet slutar. Men sen är det som sagt, jag är ganska orolig över det som sker i det tysta, för det är mycket som inte bara är liksom öppet skjutvåld och hot och så, utan den här infiltrationen som kanske äter sig in i olika samhällssystem, både i näringslivet, i förvaltningen, och som sker utan att det är våldsamheter vi ser. Alltså, om vi får ner skjutningarna så är det jättebra, men jag är orolig över det som sker i tysta och den här påverkan som kanske sker genom att nu, man utnyttjar kontakter, vänskapsrelationer och så, som inte gör sig så mycket väsen av sig, men som finns där och som får enorma ekonomiska konsekvenser. Men resultat är jätteviktigt, och kontinuitet, att man jobbar ihärdigt med det här under lång tid, mer än bara 4-5 år.
Precis. Och beredd, inte rädd, sa du innan, Kristina. Och som en avslutande sammanfattande fråga, skulle ni säga att det vi ser idag i den organiserade brottsligheten är systemhotande som det ser ut nu?
Det är en jättesvår fråga, men jag tänker på sikt. Alltså, man kan ju skilja mellan på kort sikt och lång sikt. Om vi inte gör någonting nu så kommer det vara systemhotande på längre sikt, tänker jag. Och det är hot mot flera olika nivåer, både skattesystemen, välfärdssystemen, näringslivet, tilliten mellan människor, förvaltningens integritet. Får vi de politiska beslut? Vad ska man säga? Det kanske påverkar politiken också, de politiska beslut som fattas, om vi ser en infiltration där. Men jag tror att det är ett större hot på sikt. Men det är stora problem redan nu. Vad säger du, Kristina?
Ja, SKRs bedömning är att det här är demokratihotande. Att det är liksom ett samhällshot som vi hanterar nu. Eftersom vi ser ju att kommuner och regioner som ju inte har oändliga välfärdskassor faktiskt blöder ut pengar. Och vi började med att nämna att den kriminella ekonomin omsätter 100-150 miljarder kronor. Och om man tittar på vad det består av, de där 100-150 miljarder kronorna, så är det ju bedrägerier, välfärdsbrottslighet och svart arbetskraft, arbetslivskriminalitet. I stort sett 100 miljarder. Narkotika är mindre än 3 miljarder. Det är värt att fundera över det.
Mm. Och med det så säger jag stort tack för att ni kom hit och var med i Folk och Försvar-podden. Carina Gunnarsson, forskare på FOI och författare till rapporten Den sårbara staten, och till Kristina Kirnan, samordnare mot välfärdsbrott, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism på SKR.
Tack så mycket.
Och tack till er som har lyssnat på dagens avsnitt. Följ oss gärna på sociala medier eller gå in på Folk och Försvars hemsida för att se mer av vår verksamhet. Tack så mycket.